Fotbollsmorgon gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League drar igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen, då kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
Och det här stället vi pratar om är ju den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du skulle vilja det.
Ja, och förutom alla sportsändningar så kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Ja, nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan ifrån Discovery Plus. Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad. Därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor per månad jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart.
Tack Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.
God morgon och hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon måndag 6 februari vecka 6 och Jesper Hoffman sitter här taggad och vackrare än någonsin.
Oj, vad snäll du är. Tack detsamma. Ja, vi har ju fått nya stolar, eller de var på plats redan i fredags. Mm. Men vi har också fått till oss att vi måste jobba på mickteknik, så det gäller att
närma sig micken.
Ja. Men sköna stolar är.
Ja. Och Robin
måndag.
Ja. Visst känns det i luften att det är måndag på något sätt när man går upp?
Nej, nu lämnar vi startblocken och sen så tar vi och vinner den här veckan också.
Ja.
Som alltid när det är morgonprogram så måste man ju dra en liten väderprognos. Ja. Och vi klagade ju på kylan här, jag och Fjäll. Du såg väldigt kall ut när du kom in. Ja. Men så tittade vi till väderprognosen och vi konstaterar här uppe i Stockholm att vi närmar oss plusgraden ganska ordentligt.
Ja, mot varmare tider. Ja. Det är ju minus 11 nu när vi spelar in det här. Ja. Så det var ju kallt.
Typ.
Riskabel i den där övergången när det blir slask och sen fryser det till på natten och så kan man liksom inte gå till tåget sen när man kommer bryta ryggen.
Nej.
Det är ju risken. Då såg vi att det är skönare när det ligger kvar på minus 11. Men om ni är glada så är jag glad.
Och broddar kör man ju inte direkt.
Men vad
tunnelbanegång.
Men vilket härligt möte det var i fredags mellan dig och Tom Sjöstedt.
Ja.
Det såg ut som att du verkligen njöt av hans sällskap.
Han borrade in sin blick i mig. Den mannen. Han var skittrevlig.
Ja.
Du har hittat så många vänner i det här programmet. Ja, det är fint att se. De gillar dig.
Ja, håller med.
Ja. Nu är jag där med komplimangerna igen.
Panik.
Ja. Lämnar snart. Vi vill inte sitta med Hoffman. Han ger så mycket komplimanger.
Ja, det är galet. Det händer ju grejer i dagens program. Marti Cifuentes.
Bajare.
Ja, precis.
Du kan ju ramsa.
Spanjor.
Ja. Du kan väl ramsa, hoppas jag.
Klart jag inte kan.
Kan du inte det?
Nej. Okay. Sjung den gärna.
Nej,
det ska kom jag inte.
Nej, jag kan inte sjunga.
Men du,
jag
gör inte det. Ge mig bara texten. Utan att sjunga.
Du kan sjunga den.
Från
nu ska vi säga.
Barcelona.
Söder samba, tiki-taka, tre poäng, Cifuentes.
Bajare. Den är skitbra.
Men du, så att Marti Cifuentes, och sen så Axén, som alltid. Och sen så Trygve Pederby har ju skrivit en intressant text där han argumenterar för att bland annat då AIK och Hammarby ett hot mot föreningsdemokratin. Mm. Med deras olika projekt. Och mina damer och herrar, Agne Jälevik är med oss också idag.
Häftigt. Äntligen.
Ja, det är så stort så det finns inte.
Se vem det kan vara.
Vad säger
jag? Har hört namnet mycket ännu.
Ja, exakt.
Du blir koll, ska man väl ärligt säga.
Du vet inte vem Agne Jälevik är?
Alltså, det
alltså legendarisk SVT sportmedarbetare, journalist som har gjort allt som finns inom sportvärlden. Är ju hur cool som helst. Det är ju han som eventuellt är på väg in i vårt femmannalag i Tips-SM.
Aha.
Om det nu inte blir Dilba.
Ja, just det. Det tycker jag låter som en värdig ersättare.
Ja, eller ja. Det kanske jag som får kickas ut. Så det blir Dilba, Agne, Myggan.
Ingen av oss kvar.
Dra igång i helgen.
Ja.
Vi måste taggad? Bestämma oss här nu. Ja, jag är ruskigt taggad. Jag hade
men vi har ju tills på lördag klockan 15.55 på oss.
Ja, jag verkligen. Att laget. Mm. Men vi tog ju, eller jag tog inte kontakt. Otto då, som är vad blir det?
Det är alltså
Agne morbror.
Ja, precis.
Och Otto tog ju kontakt här i slutet på veckan med morbror. Och frågade om han hur det var med honom och om han ville vara med och gästa oss. Och då svarade Agne, vem är du?
Ja, exakt. Det är så bra.
Så jag vet inte om de har någon släktband, men vi får se om han dyker upp.
Eller så har...
konstig längd.
Ja.
Jag är släkt med Agne Järnby.
Ja. Ja, det är så bra. Och då så vet han att jag är lite svag för Agne. Ja. Så får du jobba.
Rätt i krysset. Ja, verkligen. Ja. Och det här sa han ju höstas Otto. Och då, ja, Otto har tagit en fast plats här i redaktörsstolen. Så att han...
Och det är inte på grund av hans kompetens. Nej. Utan det är ju Agne.
Ja, verkligen. Ja.
Nej, det är ju underbart.
Om man inte är släkt.
Nej.
Det är roligt.
Oerhört bra blåsning.
Ja, skickligt.
Fattar varje gång han kollar på mig eller på oss. Tänker han så här, fy fan vad de är lättlurade.
Ja, ja.
Bara nämna, droppa Agne.
Dumma fjäll. Ja.
Nästa person vi ska prata med. Han beskriver sig själv som IK-Sirius. Han är statsvetare. Skulle jag säga. Ja, det är han. Statsvetare säger jag bara rakt ut där. Han vet allt om stater och hur de fungerar. Och allt däremellan. Han kan hur mycket som helst om Football Manager. Alltså redan här är man ju sjukt nyfiken på den här karaktären. Undrar om han satt under föreläsningarna och sket egentligen vad den som höll föreläsningen pratade om. Bara funderade på Football Manager.
Det gjorde typ jag.
Ja, och då, båda två har det gått väldigt bra för.
Ja.
Och under VM i vintras, det här är så roligt så det finns inte, valde han istället för att streama matcherna från Qatar, satt han och kollade på matcherna från VM 2006.
Just det.
Inte det roligt?
Jo. Är det Agne Jällevik?
Nej.
Nej.
Och nu senast har han skrivit ett blogginlägg som jag tyckte var väldigt intressant. Och det handlar ju då om utvecklingen liksom, inom svensk fotboll och det här startandet utav B-lag, alltså utvecklingslag. Och vilket hot det är egentligen då mot föreningsdemokratin och går egentligen emot själen. Det vi liksom har, liksom, vår syn på vad svensk fotboll är. Att det är föreningarna som bestämmer och liksom, det är medlemmarna som bestämmer. Och jag hälsar då god morgon. Välkommen till Fotbollsmorgon Tryggve Pederby. Fick jag med allt i din fina karriär?
Ja, jag fick ju avinstallera Football Manager när jag skulle skriva uppsatser. För att annars så gick det inte att få ihop båda liksom. Så att, det stämmer bra.
Hur långa säsonger spelar du? Jag brukade alltid tröttna efter 4-5 år, kände jag. Och så startade jag upp en ny save. Var du en sån där, eller är du en sån där som spelar tills, ja, det är bara påhittade spelare?
Ja, min längsta karriär är nog så 13-14 säsonger med Sirius. Då tog jag dem ändå till en Champions League-final också, så att,
Förlorade ni den, eller?
Ja.
Ja, dra några spelare från startelvan från den finalen, vore kul att höra då.
Ja, men, nej, men det är bara, alltså, det finns inga riktiga spelare kvar.
Okay.
Men den som höll kvar längst där var Tobias Ackerman, som är, han är väl i
AIK.
Ja, är han
scout? Nej, eller vadå, vår scout heter, eller AIK scout?
Nej, det är Tobias, vad heter han då?
Kevin Ackerman.
Kevin Ackerman.
Ja, precis, ja.
Men du, men vad bra. Så här, jag ramlade in på ditt blogginlägg och som du vet så håller jag på AIK. Jag ska säga det från början direkt att jag blev inte dugg provocerad och kände inte alls det som en attack mot AIK. Men om man ska liksom försöka koka ner det, vad Tryggve far efter, så är det ju att Hammarby har ju då HTFF. Och AIK startar ett nytt lag i division 7 då. Då är det ju AIK som sitter och styr ett annat lag med sina egna anställda som sitter i styrelsen för det här laget. Det finns egentligen inte andra medlemmar på det sättet. Och Hammarby gick in i IK Frej och efter ett tag då så bytte styrelsen ut och de som sitter i styrelsen så är det Hammarbys vd och det är deras sportchef och det är deras scoutingchef. De sitter i styrelsen. Alltså så är det ju inte en förening så som vi har lärt känna föreningar. Men ambitionen för båda klubbarna är ju då att få upp respektive B-lag så högt som möjligt. Så att de liksom kan ha ett naturligt kretslopp med talangfulla spelare då, som kanske spelar i Division 1-fotboll eller Superettan-fotboll. Och jag har aldrig riktigt reflekterat över problematiken runt det här så noga tills jag läste ditt blogginlägg, Tryggve, och känner ju att du har ganska mycket poänger i det hela. Men kan inte du berätta hur du själv har resonerat och tänkt och berätta lite grann om hur du varför du känner så mycket för frågan?
Ja, alltså det är ju komplexa grejer, så det är inte så konstigt att man vet det, inte riktigt har liksom hamnat in på det spåret innan. Men som din introduktion summerar ganska bra, så är jag ju en enorm nörd. Och jag har ju suttit och läst så SvFF stadgar och Riksidrottsförbundets stadgar, för jag var intresserad, vad är egentligen 51%-regeln liksom? Och när jag har liksom börjat gräva omkring där, så känner jag att så här, samtidigt som man har haft HTFF och många andra liksom, att jag har inte fått det gå ihop liksom. Jag fattar liksom inte hur har Hammarby styrt HTFF liksom. Så att ja, men jag, för att skriva egentligen den här texten var ju mycket för att jag själv ville liksom reda ut vad det handlar om liksom. Och jag brinner ju extremt mycket för föreningsdemokratin, och jag är själv väldigt engagerad i Sirius och varit med och skickat in motioner på årsmöten och sånt. Och jag tycker ju det är absolut finaste som finns inom svensk fotboll, att vi medlemmar kan vara med och styra våra egna klubbar. Men problemet är ju liksom att vi har ett system i Sverige där varenda klubb som är med och spelar i seriesystemet ska vara en medlemsförening. Det finns liksom inget annat sorts ägandeskap över. Man kan inte gå in som en privatperson och köpa upp en hel klubb. Och det är ju det som egentligen ska genomsyra hela systemet. Vi ska inte bara hamna och fokusera på allsvenskan, att säga här är det medlemmar liksom. Utan det måste gå hela vägen ner liksom. Och problemet där är ju att jag tror vi supportrar är väldigt bra på att liksom skydda 51%-regeln från utomstående aktörer. Men vi måste också våga kolla på oss själva och se våra egna föreningar och hur vi är med också och urholkar 51%-regeln genom att gå runt egentligen regelverket för att kunna ha styra ett sorts B-lag.
Kan du förstå fördelarna som de här klubbarna far efter?
Men jag är ju också egentligen, för att man kan ju också egentligen försöka söka en ny väg som finns i Tyskland, att man faktiskt har ett officiellt regelverk för det här. Jag är ganska kritisk mot den här B-lagsstrukturen generellt, för att den gynnar bara toppklubbarna men hotar breddfotbollen. Grejen är att det är jättebra för den enskilda klubben, men det handlar ju om att de vill kunna äga alla spelare. Alltså om man tar AIK som exempel, om de skulle få äga alla spelare inom svensk fotboll, skulle det vara superbra, för varje talang som dyker upp någonstans kommer de då ha möjlighet att sälja. Det kommer inte, den här talangen kommer inte tillhöra liksom Torns IF i division 1 liksom. Men jag tror att det är bra för den enskilda klubben, men det är problematiskt för hela fotbollsstrukturen, för att då kommer man inte, vet det, breddfotbollen kommer hotas.
Men vad härligt, det här tål att tänkas på, och det blåsvarta republiken heter bloggen för er som vill gå in och kolla liksom inlägget som Tryggve har skrivit, och det är tänkvärt, och det jag tycker jag är skrivet på ett sätt som inte alls, du ursäktade i början att, att folk blir provocerade över det hela, men det tycker jag absolut inte man ska bli, utan det är vettiga synpunkter du plockar upp. Apropå, för att få liksom en känsla hur runt det här som Tryggve pratade om, så ska vi kolla med Alexander Axén.
Mm. Just det. Man alltid kommer med tydliga besked vad han tycker och tänker om saker och ting.
Exakt. Ja. Kan du ta få,
tyvärr har han inte glasögon på sig.
Nej, de nya. Så han ser ju ingenting av det som händer i studion nu.
Nej. Nu kanske man hade haft chans.
Jag hör er.
Ja, kanske man har haft chans att slå honom i data. Vi har ju varit igång med förberedelserna här inför vårt möte. Och vi kan konstatera här på Dobb att precis som med mycket annat då, så är det undertecknat som är bäst. Så det är väl dig jag ställs mot då.
Jag är långt ifrån bäst i vårt gäng, så kan
jag
säga.
Ja, men där är det rimligt att jag möter dig.
Hoffman. Så är det. Ja, ja det är så här grattis. Ja. Det är så här grattis. Jävla intressant med Tryggve, liksom de här grejerna, för att jag har ju haft tur att jobba i Norge också, där man har, där det heter så att säga AIK 2 i så fall. Där man, jag tycker att man kommer ifrån de här sakerna, för att då får de spela i när man är i Allsvenskan så är man i division 1 och man får bara spela liksom en serie emellan, och då tycker jag man kommer ifrån grejerna. Ursäkt är helt odugligt som ni säger, det beror helt på hur det är. Nästa match är hur många skador man har och allting, man kan få möta ett jättebra lag och man kan få möta ett jättedåligt lag. Men det spelarna behöver få, det är att spela matcher som är viktiga.
Hörru du, Hjalmar Ekdal kliver in i sin debut och gör mål. Hur impad är du utav det? Jag såg en härlig bild på Instagram när Peter Kisfalodi, Bosse Andersson och Kribba, Christer Urlin, om du vet vem det är, operasångaren, ringer upp ja. Lennart Ekdal och får hans reaktioner när Hjalmar gör mål. Det är klart att det är fyra stycken väldigt glada herrar där. Är du imponerad över Hjalmars insats?
Ja, men perfekt att komma in i ett lag som fungerar jättemycket. De möter också ett svårt lag borta. Och han får nu är det liksom klart redan. Nu är han klar. Så nu kommer han gå på ångorna resten av den här säsongen. Och ja, det är perfekt i och med att den som tränare också slagits verkligen för att få in honom och kasta in han direkt. Jag sa ju lite att man kanske skulle vänta lite, ser man hur mycket jag kan. Och han gör mål direkt och allt. Nej, det där är en saga. Det där är perfekt för honom. Mm. Det är bara så här grymt grattis. Lyfta på hatten. Alltså, det är ruggigt imponerande.
Annars är den stora snacksen från öarna är såklart Liverpool och Jürgen Klopp, som där folk är helt rosenrasande på honom och tycker att han gör ingenting, han försöker inte förändra någonting. Det har varit 6 dagar mellan matcherna och ändå ser det likadant ut. Vad tänker du kring den situationen som Klopp och Liverpool har hamnat i nu?
Ja, men det är rätt så roligt så här, om man då går till supportrar och tidningar och sånt där. När han inte gjorde det där förut och vann hela tiden, då var det ingen jävel som sa att han kör samma hela tiden och gör på samma sätt och så. När det går dåligt, då är det negativt. Det är lite så när man träffar en tjej, att det ibland är bra när man är olika. Och sen är det till slut därför tar slut, för att man är för olika. Och det är lite samma här. Alltså hans liksom tro på allting, det är att han ska göra samma sak. Han ska jobba hårt och han ska jobba på samma och ge dem förtroendet och ge dem chansen. Det kommer vända. Men han gör det inte det. Och det är ett problem att det inte får resultaten. Frågan är ju, är han en sämre tränare idag än för 3 år sedan till exempel? Då säger jag nej, han är bättre idag. Men de har hamnat snett helt enkelt bara. Och då är det bara att bita ihop det här året, låta det vara och ge han chansen nästa år. Det blir inget bättre av att hålla på att jaga han nu. Och du börjar ju märka att han tappar ofta på presskonferensen och det också nu, för att nu brinner det. Men det är nu hans ledarskap sätts på spets. Och det är därför han, tror jag, kör, ger förtroende till dem samma hela tiden, för att han vill ge dem verkligen chansen att göra någonting. Och sen har man har ju inte bredden. Det är ju så det är bara. De är lite för svaga helt enkelt.
Och Van Dijk.
Ja, alltså, någonstans skulle säga att de var ju svaga även med honom, men det är klart att det får stor betydelse nu när de har fått Konaté skadad. Och jag tycker också att när Liverpool funkar då funkar ju försvarsspelet över hela banan. Alltså det var så imponerande, de hade Firmino, Salah och Mané, att de satte första pressen, mittfältet följde upp och backlinjen också, alla var så synkade. Nu funkar inte första pressen, det är lätt att spela igenom alla lagdelar, det är extremt ihåligt där bak. Van Dijk var ju väldigt viktig på det, för när de kunde spela igenom så löste han det ändå. Mm. Nu har han något sämre innan skada, men det är klart att han saknas. Men jag blir så besviken på, för det är så många spelare där, visst, Salah börjar bli till åren kanske, men det är så många spelare som ändå har en framtid för sig. Jag tänker på Trent Alexander-Arnold, Robertson, alltså det är många spelare som fortfarande har mycket att uträtta. De kan ju inte ha en sån här säsong, de måste ju börja steppa upp nu och allt går inte bara att skylla på Klopp, utan många spelare har individuellt ansvar i det här.
Ja, men det är det som är så härligt med idrott ju, hur mycket det sitter i huvudet liksom. För nu tvivlar de så där bra spelare på sin egen kapacitet.
Precis.
Och det gör att man blir den där halvsekunden för sen i allting, vilket gör att det blir fullständigt haveri. Så lite skiljer det. Och det är därför jag brukar säga att en del lag är liksom humler. Det ska inte gå liksom. Och där såg vi till exempel på pandemin, ett lag som Hammarby till exempel, att De är inte alls lika bra utan publiken och allting som de är med publik och sånt. Och så är det liksom, det sitter så mycket i huvudet att de liksom, de vill ju vinna guld såklart, de har gjort det nu, det är samma lag och så här. Man liksom tror att men vi är beredda att stoppa i en växel till och så kommer det gå jättebra. Och så börjar det lite knackigt. Och då börjar alla tvila på allting. Är det rätt? Pressar vi rätt? Jobbar vi rätt? Och nu är han skadad och nu ska den in och han gör inte mål och han skjuter utanför. Och så snabbt går det, och det är därför vi älskar fotboll och idrott överhuvudtaget. Därför att det inte är så självklart hela tiden. Och till och med världsstjärnor kan se ut som riktiga amatörer för att de börjar tvila på sig själv och får höra det. Och blir liksom synade hela tiden. Och vad har hänt med honom? Och vad är det? Och ledarskapet hos Klopp nu och sådär. Det är liksom, det är det som är tjusningen med fotbollen tycker jag. Att det blir så här ibland. Men det är ett helvete när man är i det.
Mm. En fråga till dig då. Många pratar ju om att en del tränare hamnar i att man behåller spelare lite för länge. Tommy Svensson fick höra det runt landslaget. Och nu får Klopp såklart höra det runt Liverpool. Medan Sir Alex hade ju då rykte om sig att vara ganska bra på att avpolitera spelare i tid. Att de inte hängde kvar för länge. Det var nog bara Ryan Giggs som hängde kvar lite väl länge. Hur som i din egenskap eller din position när du var tränare, var det svårt att göra sig av med spelare? Alltså det här emotionella bandet du ändå bygger upp kring spelare, hur är det?
Jo, det var, jag lärde mig den hårda vägen med Jonas Lundén i Gais, som är en fantastisk människa och alltid ställde upp och liksom så här. Så att jag, av ren snällhet så ville jag ha han ett år till. Men det blev ett helvete för honom att åka runt och vara typ lagkapten i B-laget, alltså när vi tränade, att de skulle vara B-lag, han skulle driva och sådär. Och knappt att han fick komma in och byta sig in liksom sådär. Jag kände liksom att vilket jävla mörker för honom att sista året fick vara så. Även om vi blev femma då och han gladde sig åt det naturligtvis, så tyckte jag att det var inte värdigt honom. Och då bestämde jag mig för att det här gjorde jag en gång. Jag ska aldrig mer göra det här. Så vi hade Magnus Wikström i Örebro som mitt backlagkapten, också hur bra som helst. Vi kommer sexa som nykomlingar. Så hade jag skrivit lite efter matcherna att vi måste ha in en ny mittback. Vi måste ha en ny mittback. För när vi avslutade så var han överlägset bäst. Så sista 7-8 matcherna så var han tecknat bra. Och då var det liksom hela min kropp så här, vi kör nog ett år till. Men då gick jag tillbaka till de här anteckningarna. Och så valde jag att säga då att tack för den här tiden Mange. Det är dags att gå vidare. Och det hade jag aldrig klarat av om jag inte hade förberett mig. Och jag hade absolut inte gjort det rätt, utan det blir som Jonas Lundén, och då hade jag hatat mig själv för det. Så att det är tufft, det är hårt, men man måste göra det för spelarna också. Det är så det är. Och jag var ju på Klopp för 2-3 år sedan att de var tvungna att byta de där tre där uppe och sådär, för att det skulle liksom kunna hända någonting. Jag menar inte att jag är rätt för det, men det finns inget svårare än att ta bort spelare som du älskar, som jobbar hårt, som står för det du vill och liksom där du verkligen liksom, ja, men du behöver bara titta på dem så fattar dem och sådär. Men de kommer till när det blir lite nedförsbacke och då är det över tyvärr. Liksom. Så men att, måste vara bra på det där. Du lägger bort dina känslor liksom.
Men Mané är ju borta och Firmino spelar ju mycket mindre och sånt där. Är det inte svårt att veta om det är... Du pratar ju samma om Klopp, att man inte... Alltså, är han en sämre tränare nu? Är Salah en sämre spelare nu än han var för 2 år sedan? Han kanske kan få igång honom. Hur vet man om det är att han är på väg neråt eller att han har en svacka?
Ja, men du får lägga in affärer i det här också. Därför att om du ska sälja spel som är på väg ner så kommer du förlora ekonomi på det. Vilket gör att den du ska köpa in kanske kommer vara sämre från början, så får du jobba hårt. Kanske är det bäst att ta när du får som mest pengar och kanske kan köpa 2 spelare då, att jobba med dem för att få en av dem att fungera. Liksom. Att man tänker lite mer affärsmässigt också. Därför att det är inte så att om de är på väg ner att det är kö på att köpa spelare. Han börjar bli för gamla. Eller börjar bli, utan du måste vara lite smart och göra affärer där. Och kanske köpa en som är riktigt bra och en som kan bli riktigt bra för de pengarna. Så man måste tänka lite så också. Och ibland så får man, som det som vi sa med utlåning, ibland får man bara gratulera spelaren liksom och säga att grattis, du får gå någon annanstans och de betalar dig jättemycket pengar och sådär. Du får också ett bra avslut då, vilket gör att de kommer prata gott om föreningen och om dig och sådär. Så att man får inte vara rädd för just sådana saker, för att det är inget svårt att ta ett beslut när någon är jättedålig, utan det beslutet måste tas när någon är bra. Det är det som är det tuffa.
Just det.
Härligt. Hur ser veckan ut fotbollsmässigt för dig?
Åker upp onsdag och gör startelvan för IFK Göteborg.
Mm-hmm. Med Micke eller? Stare.
Ja, han kommer att vara på länk. Så det, de är ju allihopa i Allsvenskan är på träningsläger nu. Så det är det som är lite tråkigt att vi inte får dit dem. Det var ju samma med Rydström, det hacka. Och det, liksom, det blir inte samma sak som när Brännström var där. Men jag tycker ändå att idén är helt okej. Men det blir inte lika bra.
Mm. Du, tusen tack för att du var med den här morgonen också. Det ser ut att det var fint väder där i finområdet i Örebro. Ser lite kallt ut. Knopparna kommer snart slå ut. Och snart kan ni gå ut och dricka kava på morgonen som ni brukar göra där i området. De har det fint där.
Ja.
Osar ju pengar och lyx.
Varmoboj och lite rom. Det är en klassiker här på området.
Med lite grädde på toppen.
Ja.
Härligt. Tack för den här morgonen, Alex Axén.
Ja, god morgon, vi kämpar på och så hörs vi nästa måndag.
Det gör vi.
Hej, tack, hej. Alex.
Hej. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. David Fjäll, Robin Berglund och Jesper Hoffman. Alldeles strax Marti, tränare i Hammarby. Men innan det så ska vi försöka hjälpa er lite grann på traven med ett långspel på Oddset. Och det gör vi tillsammans med Svenska Spel, Sport och Casino AB, åldersgräns 18 år. Och har du problem med spelandet så finns stödlinjen.se, Jesper. Mm. Och det blir lite grann head to head mellan Jesper och Robin. Ni får tre gissningar var så får ni se vem som har flest rätt i november.
Åh, kul.
Och då säger jag först...
November?
Ja. Okay. Vilket lag slutar högst? Malmö eller Djurgården?
Nej, men här får vi gå på odds. Och då tycker jag att det är ett väldigt fint odds på just Djurgården. Här och nu så håller jag väl Djurgården som det bästa laget inför säsongen. Malmö har ju inte alla bitar på plats. Jag har inte sett dem under Henrik Rydström. Även om jag tror att det kommer bli bra om man får lite tålamod. Det kan bli träff direkt också för den delen. Men här till 2.44, absolut Djurgården.
Just det, man ska räkna in spelvärde och inte bara vad man...
Nej.
Det är en väldigt bra poäng.
Nej, men ja, vad fan.
Mm. Men då får jag säga först nästa gång, för det är ändå kul att sätta lite...
Nej, men han kan ju inte bara bli det som blir över.
Nej, men det är också kul om vi har lite skillnad.
Ja, jag förstår.
Så att det vill jag också räkna in i det. Ja. Men jag...
Det blir ju...
Mm.
Får ingen lunch på tian direkt på Malmö.
Nej, men det här kommer bli en kombo, vet du. Så det kommer bli gott det här.
Ja.
Jag tar Malmö faktiskt.
Du tar Malmö, ja. Vad fint. Så att Djurgården och Malmö. Och det noterar Agnes systerson.
Ja. Ja. Inte Agnes själv dock, för att det sus ni om det.
Nej. Det är jävligt roligt. Vem fan är du? Ja. Jävligt roligt. Fan, den är så rolig så det finns inte.
Nej, den är oslagbar.
Och sen så att
vilken blåsning vi har på.
Ja,
och sen att han skickar väl Otto på
det är sista dagen gör det. Men det roliga är att Agne fortsätter snacka.
Ja, han har gömt sig bakom tv där, så vi ser inte. Man.
Ja, det är bäst att
reagera. Det är looking för Agne när Otto jagar honom.
Jag hoppas att inte han är med på lön. All right, nummer två. Vilket lag slutar högst av Värnamo och Mjällby? Och vi börjar med Robin den här gången.
Herregud. Mm. Jag har inte följt försäsongerna i detalj här.
Nej.
Nej, inte den här säsongen heller.
Nej.
Nej.
Mumlar något om spelvärde och säger Mjällby.
Ja,
Mjällby.
Då blir jag glad för att jag får välja Värnamo som är
Värnamo.
Mitt Värnamo, verkligen. Jag är ju en Kim Hellberg fantast och jag gillar sportchefen också.
Ja, och Jonas gillar man ju.
Ja, självklart. Jonas i bakgrunden.
Från botten av mitt hjärta.
Det är klart att jag har tappat Antonsson och Tihi som var viktiga. Magashi, så det är ju tunga tapp. Men fått in lite annat och de är bra på att trolla med små medel. Jag tror inte de har varit färdigt ännu. Nej, men jag har ju också tappat viktiga pjäser och tränare. Så att det här får bli en slant på IFK Värnamo.
En fråga. Henrik Stensson har ju fått springa gatelopp. Gata upp och gata ner för att han valde att spela på Livtoren.
Mm.
Antonsson skriver på nere i Saudi. Inte ett ljud liksom. Det är så här, han
är bättre än Ronaldo, tycker folk är kul nu.
Ja, exakt. Ja, men då är det så här, då kliver han dit. Det blir inga... ingen snack alls. Inte lite konstigt?
Jo, samtidigt som man har den där då, honom undan man har tjänat lite pengar. Det är lite märkligt faktiskt att han har kommit undan. Men det är väl hans... han är ju inte så stor.
Nej, men ändå. Det är principen samma, tänker jag.
Men har ni tagit del av Ronaldos
Ja.
Facit. Han är ju klappkass.
Ja, och det roliga är att en tweet man inte trodde han skulle skriva inför säsongen. Det är ju glad för att få en poäng i en väldigt svår match. Och det är i den ligan liksom.
Jag tror inte han kan tända till där bort. Alltså dels var han ju på väg neråt. Sen ska ju det där vara en liga som han kan leverera i ändå. Men jag tror inte han klarar av att intresset för honom har svalnat och att det inte finns någonting att spela för.
Nej, förutom 2 miljarder.
Ja, men
och de sitter,
de sitter där ändå.
Mm. Det är så jävla roligt om han skulle komma insläparens till Newcastle och förstöra alltihopa för dem.
Ja, verkligen. Nej, men det är helt tänkbart.
All right. Nästa lilla utmaning. Och då tänker jag att den som känner sig hetast först får bara dra upp handen. Ja, cool. Sådär. All right. Degerfors eller BP?
Jag säger Degerfors. Spelvärde.
Det känns ovärdigt att jag sitter här och uttalar mig. Ja, men då. Spelvärde.
Ja, jag vet inte vad det är för något.
Nej, men jag tycker att Degerfors...
Spelvärde är det man tror att man kommer vinna. Inte bara för att det är högt odds.
Nej, men självklart så. Men jag tycker att det är ganska jämnt på förhand. Brommapojkarna är ändå en nykomling. Degerfors har lärt sig lite av 2 tidigare säsonger här. Att man är redo från början. Och vi gillar ju Werner. Ja. Och vi gillar ju...
Det de gör där.
Det de gör där nere.
Bosna förtjänar ju, alltså pizzerian Bosna, eller restaurang Bosna så att säga, förtjänar ju ändå ha ett allsvenskt runt knuten.
Då ska man tydligen ta den svarta shotten istället för den gröna då, lärde Andreas Andersson oss här i torsdags.
Därför att den gröna är för stark, eller?
Ja, tror det. Stökigt. Han har haft några tunga kvällar på Bosna. Bosna tillsammans med Werner.
Ja.
Men nej, såklart. Men Degerfors väljer vi ju såklart här då. Mm.
Så när Werner ändå, den här allsvenskan, här kommer degen. Mm. När han sitter och pratar med spelarna om att de ska spela paddel på kvällen. Och de har konstaterat, men tränarna har ju sagt att vi inte får göra det. Skit i dem. Ja. Jävla bra, sportchefen.
Så har de till Neuer också.
Ja, exakt.
Och knappgifter. Degerfors säger också, de har duckat det svåra andra året. Då...
Men ändå tappa lite duktiga spelare.
Men det är ruskigt spelare. Tuffa tredje året då.
Ja, det är svåra.
Nej.
All right, Degerfors. Så att Malmö enligt Robin, Djurgården enligt Jesper, Värnamo enligt Jesper, Mjällby enligt Robin och sen så är det Degerfors.
Yep.
Mm. Där har ni långtidsspelet som finns på dob.one/oddset om ni vill rygga det. Tänker jag att ni också kan göra egen rek inför ni börjar rygga. För nu är det väldigt tidigt. Alltså vi gör det väldigt tidigt.
Skulle du säga att min rek räcker som... Ni kan nog
copy-paste på den.
Sen ser jag fram emot när vi börjar titta på Skyttekungar. Där är jag vass.
Ja.
Alltså,
ja, men där.
Hitta spelvärde framförallt.
Jag säger det att jag har ju satt Osimhen som Skyttekung i serien.
Oj. Vi lyfter på vår hand.
Tidigt. All right. Tänk på att ni måste vara över 18 bast för lira. Och om du har problem så finns stödlinjen.se. Och det är alltså en produkt, Oddset då, är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino. Nu, äntligen, så är det dags. En tränare som var snurrad i Sverige, lämnade Sverige, drog till Norge och kom tillbaka till Sverige igen. Och då,
via Danmark.
Tog över Hammarby. Och det är ju Marti Cifuentes. Och buenos dias, amigo. ¿Cómo estás?
Buenos dias. God morgon.
God morgon.
Hur är din svenska?
Min svenska är dålig. Men jag lär. Inte snabb, men jag lär lite.
Bra.
Men visst är det så att om man pratar svenska så förstår du alltihopa, men du svarar helst på engelska?
Ja, usually that's the way I try to learn. Because you guys are so good in English. So then I force you to ask in Swedish. That's the way to learn.
Perfekt. Då kör vi hela intervjun på svenska. Du svarar på engelska. Om det inte är så att vi känner för att bryta ut i portugisiska eller spanska mitt i alltihopa. Men vi testar svenska och engelska här.
We take the risk. We take the risk. Okay, I will try my best.
Okay. Vi ska säga, du är ju nere i soliga Spanien och ni har er träningsläger där nere. Är det ett bra läger så här långt?
Yes, actually the first days were quite cold, to be honest. But now the weather is much better and we had good practices so far. So the focus when we organized this trip was to try to have a lot of games, total five games, which is quite a lot in only 2.5 weeks. But so far the guys are working well, and now we played already 3 games. So that's helping us to develop, to see the areas that we need to improve, and as well to know more a lot of new faces, as you know, so to know them even more.
Den här extremt långa försäsongen som är i Sverige, hur gör man för att lägga upp den på det bästa sättet för att få ut så mycket som möjligt?
Yeah, we have a lot of, that's true that it's very long pre-season, and actually that's quite special, both in Norway and Sweden. It's not the case in Denmark, it's not the case in Spain where I come from. So actually I'm quite used to have only 4 or 5 weeks to prepare the pre-season. But now we know that we have much longer time to prepare. But at the same time, in 2 weeks, the Swedish Cup, the Svenska Cupen, is starting. It's a special club in the sense of the history. And then I think as well that the project that Hammarby has right now, how much this club has changed in the last few years, how big steps has been taking the whole club to try to be a top team in Scandinavia, that's really, really attractive. So that's the main reason why I felt that I was in a good club in Denmark. Aalborg is a historical club as well. We were doing well, but to be honest, the project in Hammarby was really, really exciting.
Vad är det för projekt ni ska liksom genomföra? För det är rätt många som pratar om projektet som ni har i Hammarby. Men om du ska sätta ord på det, vad är det för något?
Yeah, I know that sometimes the word project can look a little bit like thinking too much in the long term and not in the next win, in the next game. When I referred to the project, for me was that Hammarby called me and they told me that they wanted to win titles, that they wanted to go to Europe every season. And that's something that was very attractive for me as a coach, because I want to develop, I want to challenge myself. And I think that's the kind of experience that as a coach you want, to compete for titles. Last season we were very close. We lost on the penalties in the cup, and we were competing for the league title until the last, I would say, 3-4 games. The target this season is try to be at least as good, if not better. Obviously, as you know, we have some challenges right now. But at the same time, I would say that we need to look in an optimistic way about the future, and the target has not changed from a club perspective.
Vad är utmaningarna som du ser som ni har just nu? Är det stor spelaromsättning?
Yeah, absolut. It's not easy as a coach to build a good foundation. One of the reasons why I came to Hammarby is because the squad that we had 1 year ago fit very well into my football idea, into my football philosophy. And after summer, as you know, we had as well perhaps a bigger rotation on the squad that we wanted or that we expected, but we took it in a good way, because we thought it was an opportunity to recruit players that perhaps we were planning already in winter for the next winter, but at the end we signed them on last summer. And now it's true that it has been some cases that came one after one. And at the end, the result is that we have a big rotation once again. So we need to take it in the way that we need to take it, in a way that it's an opportunity to try to be even better, knowing that at the end I'm not a magician. It takes time to create a solid team. It usually takes time to build relations between players. And that, in my opinion as well, I think that both Jesper and the club, we do agree on that. Continuity is an important part of success. That doesn't mean that you cannot get success with a lot of new faces, but we know that when you have continuity and believe in one idea in one group, usually is a healthy signal.
Vilken spelare känner du utav de som har lämnat som du saknar mest just här och nu?
No, I think it would be unfair to talk about names. I think that all of the players that left, when you look at them, all of them, the 8 who left, were very important. Even I know that people is talking a lot about Darijan Bojanic, because he was very important for our way of playing. Mohanad Jas, in my opinion, was the best left fullback in the league last season. Gustav Ludvigsson was very important for our way of playing, for his work ethic, for his capacity to score. Beton Berisha, extremely good striker. But I will point as well to the players that perhaps people is not talking about that much, like Ricard Magyar. He was our captain. And it's a massive challenge to replace leadership when it comes from that smart guy and very very careful with the rest of the young boys, very careful with the environment as Ricard was, or even Jeppe Andersson. So in different ways, that's why I said that it's challenging. At the same time, I look at the future with in an optimist way, like it's an opportunity to as well try to find that players that we think it's going to fit really well. And in that sense, we are trying to look at very young players to get that energy, to get that ambition that we think can be a very important part of the future as well.
Kommer ni förändra sättet som ni spelar fotboll nu när ni ändå får in så pass nya och som du säger unga spelare? Vad ger det dig för nya verktyg?
No, I always say that for me football, now I've been talking about young or not, but when it comes to the game in the pitch, the important thing is the quality. It's not about if you are 18 or if you are 38. And that's what I demand a little bit when we analyze players. I like to work with young players because I've been working in academy many years before I took the step to professional football. I'm not afraid about that. I think that the club knows that that is always important as well to have some experienced players like Nahir, like Loret, Sadiku, because they can help the young players to perform and to have a more safety, if you want to say, when things are not going on the way. But generally, I'm not afraid about the age. For me, it's more about finding the right players for the way we want to play and about the quality. Then, as a club, I think that all the clubs in Scandinavia, when you analyze, I remember my last season in Denmark, even a massive club like FCK was moving into a direction where they are signing much younger players. And I would say that Bodø Glimt, that has been very successful in Norway as well. So when we analyze most of the teams in Scandinavia, everybody's moving into a direction where younger and younger players are coming in.
Hur många nya spelare känner du att ni behöver plocka in här innan cupen och allsvenskan drar igång?
It's difficult to say a number. I've been in daily discussions with Jesper and the club about what is my picture. Actually, already from November, I made a clear picture about what is my opinion about the squad. I think it's difficult to just say a number. One of the main reasons why after the finish of Allsvenskan last season at the end, and now we came here almost 3 weeks to Marbella, is to give a lot of time, a lot of opportunities to the young players. As you know, we have OTVF. It's a fantastic platform to develop young players. And in that sense, we wanted to give them the opportunity to many of those guys to show up and see if they are ready for the challenge or not. Because I like to mention Bielsa when it comes to young players. For me, it's not about saying that we promote 8 players from OTVF this season, have a very long squad, and at the end of the season, then didn't play so much. For me, the most important is that doesn't matter what is the number that of players that we promote, but that they are ready to take the challenge, that they succeed, that they play a lot of minutes next season. Because otherwise, it's very just to me to take the medal and say, we promote 8 young players that had a debut in Allsvenskan, and that's all. It's not about that. So I do think that it will be new faces in the next weeks. I'm sure about that. But to say one number, I think it's difficult, it's early to say.
En spelare som har kommit är August Mikkelsen från norska ligan. Hur har han sett ut nu på träningsläget och i vilken roll vill du använda dig utav honom?
Yeah, August is a player that I know from my time in Norway that when I arrived, both Jesper and Hjelmberg knew him and we had a big very good opinion about him, his qualities, because he's very extreme in 1v1. He's very good into the last pass. I think he can have a great impact for our way of playing. And then the role is a little bit about football for me, is about relations, the relations that the players build between them. So it's not important, in my opinion, the position in the pitch, because we know that he can play winger, we know that he can play more central positions, but the most important is to find that role in the squad that help us to become stronger and that help him to show all his qualities. But there is no doubt that he's a very good player when it comes to attack low blocks, something that last season we struggled a bit because he's very good in small spaces. And at the same time, when he has big space, even under high pressure, he has this capacity to turn very quick. He has this capacity to make the last pass. So I think he will be a very good player for us.
Du blev ju lite rubriken ner från Marbella här med stängda träningar. Är det svårt för dig att liksom förstå den öppenheten kanske som svenska klubbar och supportrar vill ha kontra det du kanske är van vid från Barcelona?
I think it was a bit of misunderstanding regarding that, because we have been working since I came to the club, and actually what I understand is that before me already, the club had some kind of close trainings, if, so to say. So it's not about, I don't think that to close one or two practices a week means or explains if a club is open or not. I think that the involvement with the community, how much events we do with our fans, with our supporters, how much actually content as a club we share in our social media, for instance. I think that that speaks about the openness in the club. Not if we want to close one practice because I want to be very detailed in the game plan, in the pitch, or because we want to work on some set pieces. It was the case last season, and no one complained when we were the team that scored the most goals in set pieces and conceded the less. I think at the end of the day, the supporters want to see our team to winning. They want to feel that the team is engaged with them. And in that case, I think with Marbella, it was a bit of miscommunication between all the parts, because actually as well, even with the media, as you know, I never said no to any interview, and I spend as much time as you ask me, guys. So it's not about that, but perhaps we need to be better next time on how we communicate, what does it mean, or what do we pretend by closing some practices, knowing, and I'm very aware, because for me, understanding the context is very important, that I know that in Scandinavian football is not common to close practices. I know how it was for Poya in Gothenburg, and I know the history of Swedish football. But I said the same in Denmark. I'm sure that in 20 years, a lot of clubs will have close practices.
Vad snällt att du vill vara med oss här den här morgonen, och kom gärna förbi studion någon morgon. Det var väldigt intressant att prata med dig, och lycka till med återstoden där nere i värmen. Det är nästan lika varmt i Stockholm, vill jag bara meddela, så att ni skulle kunna varit här.
Absolut, absolut. Ja. Tack så mycket för din tid.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hej. Ja, så här är det. Nästa person som vi ska med oss är skolad utav Lars-Gunnar Björklund tillsammans med bland annat Arne Hägerfors, Christer Ulfbåge, Fredrik Belfrag och Ingvar Oldsberg. Gjorde ju hur många mästerskap som helst, på 10 mästerskap tror jag blev sammanlagt på Sveriges Television. Och måste jag säga, när jag började på SVT, en av de snällaste och men hjälpsamma människorna man kunde springa på, som grön och ny och liksom in i det hela. Så att tack för det, och tack Agne Jälevik för att du vill vara med den här morgonen. Vilken härlig karriär du ändå fick ha i journalistikens namn.
Ja, tack så mycket för fina ord och för att jag var så vänlig. Du var inte lika vänlig mot mig, det ska du komma ihåg.
Nej, det var absolut inte. Vad gjorde jag?
Ja, jag vet inte om du kommer ihåg, men vi snackade mycket fotboll, och så slog vi vad om matcherna. Vem vinner matchen? Ja, det var lite tunt bara att slå vad. Vi sätter en flaska vin, och det gjorde vi. Och så far har jag inte sett till en enda vinflaska.
Nej,
det är svagt att inte betala.
Men jag ska säga det. Men allting är Bernt Lagergrens fel, för han skyllde mig rätt många vinflaskor som han skulle ge till dig.
Det ante mig att det var Bernts fel. Hörde.
Ja, så att, men vi får lösa det via Otto här. För han är skyldig mig några flaskor öl. Så att ni kan lösa
känner
det.
Känner du till Otto?
Jo, men jag känner till Otto.
Ja.
Det är min systerson.
Ja, jag skojar lite. Nej, men för du svarade på hans sms där. Vem är du? Men du kanske inte hade lagt in Ottos nya nummer.
Jo, men det är så här. Så, han skrev bara, känner det. Någonting. Och det finns ju många som skriver såna där och vill det är bara ett telefonnummer. Jag hade inte hans namn och telefonnummer.
Jag förstår.
Alltså, jag visste
inte då så.
Och jag tyckte det inte var mödan värt att gräva efter telefonnumret, utan då frågade jag vem det var istället. Och jag fick ju besked.
Ja, då får han vara kvar.
Ja, precis. För att vi trodde han har lurat oss att ni inte har någon släktskap. Hörru du, så här är det ju Agne, att vi ska dra igång ett lag i Tips-SM och söker ju då en femte deltagare i vårt lag. Och har någonstans landat i att du borde vara med i vårt lag, för vi behöver någon som har koll på fotboll och även vettiga liksom tankar och sådär. Hur bra är du på stryktipset?
Nej, alltså, jag är ju en flitig tippare och då gäller det hästar.
Okay.
Jag har nästan helt och hållet lämnat fotbollstipset, men jag följer ju med fotbollen, och speciellt den engelska fotbollen. Och speciellt, jag hörde någon som sa något illa om Spurs och Tottenham där.
David.
Ja, det är jag.
Ja. Jag har nämligen tre stycken barnbarn som är från 15 upp till 23 någonting. Och de är ihärdiga anhängare av Tottenham eller Spurs. Och så har jag en son som är lika angelägen att det ska gå bra för Tottenham. Och det gjorde det ju häromdagen med Kanes fina mål. Och det är ju en kontakt som vi har på Snapchat varje gång som Tottenham spelar. Och det är fantastiskt med de här sociala medierna. För jag bor i Stockholm, ungarna bor i Örebro och Niklas numera i Karlstad. Så att, där har vi en jättefin kontakt med fotbollen. Och då har jag blivit jättekonstigt. Jag har blivit en fanatisk Tottenham-anhängare. Jag vet inte vad det kommer sig. Det är väl släkten.
Ja, men då undrar vi, vill du vara med då? För då vet vi att vi alltid kommer att ha en spiketta på Spurs. På Spurs.
Du, vad innebär det för mig? Vad är det för åtaganden?
Det är att Otto och du kommer prata ihop er om en rad på 64 rader. Och det är...
sex halva?
Ja, sex halvgarderingar.
Mm.
Och sen så lämnar man in det och då deltar du bara på det sättet i vårt lag. Och
ja, vad bra.
Vi har då för avsikt att vinna, som Zlatan brukar säga, ta hem hela skiten. Och då behöver vi ett starkt lag. För det är vi tre som sitter i studion här, du och sen som heter Myggan, även kallad Myglan. Och han ska då typ vara någon form av expert.
Och det här sker...
Ja, från och med lördag.
När då? Vad sa du?
Från och med lördag.
Ja,
men så det är varje lördag. Ja, det är,
varje
det
lördag.
Är, vanlig inlämning, 15.55 lämnar man in. Eller du skickar då raden till Otto och så fixar han det. Så att Otto blir din, får vi säga, sekreterare i det hela.
Mm. Får jag bara snabbt berätta då om min första erfarenhet av stryktips?
Ja.
Det var så tidigt så att det gick bara att få 12 rätt då på... stryktipset. Och eftersom jag är uppvuxen i ett frireligiöst hem så fick vi inte göra det där, men vi smög oss till att göra det den här gången, jag och min bror, och lämnade in. Och så satt vi och lyssnade, smyglyssnade på radion när de berättade att matcherna slutade 1-1, och så kom det, vi hade alla matcher fram till 11:an, den 11:e matchen, och så blir det fel på 12. Mm. Så vi hade 11 rätt och vi tittade i gamla tidningar och såg vad det hade blivit för utdelning. Det hade blivit någon tusenlapp här och där, alltså. Så vi var ganska morska. Ända tills jag kom till skolan dagen därpå, då visade det sig att min bänkkamrat hade 12 rätt. Och utdelningen på 12 rätt blev 57 kronor och ingenting på 11:orna.
Nej,
där har man det.
Det var min debut.
Ja. Men ändå att, för det är inte många som har få så många rätt. Det är bara jag och Robin till exempel.
Ettorna räcker ju långt.
Ja, som har lyckats få 13 rätt här i studion.
Hade 11 i
helgen. Ja, så att, men det gav ingen större utdelning för Robin.
Nej. Men allt det här Agne berättar är ju till vårt lags fördel.
Ja.
Rutin.
Ja, rutin. Ja. Vart med från 12 till 13. Ja. Så att det här... Det känns
som motgångar och vänt sig, vänt sig till fördel sen.
Perfekt. Nej, men det här blir ju jättekul. Jo. Och då kommer vi behöva hålla lite kontakt här framöver, Agne. När vi liksom ser hur det går för vårt lag.
Hur länge sträcker sig den här tävlingen?
Det är 6 veckor. Så det är 6 lördagar här framåt. Och så får man välja bort den sämsta raden.
Ja, från och med på lördag.
Från och med nu på lördag.
Okej.
Och fråga, sen i varsin 12-rättströja.
Ja. Och fråga inte Matte Nyström om någonting. För jag tror inte han har speciellt bra koll på... så att det blir ingen hjälp för laget.
Men gärna Ulfbågen.
Men Ulfbågen. Ja. Det ska du!
Bågen har alltid haft lite flyt i spel och sånt.
Ja, jo. Ja. Tusen tack för att du var med den här morgonen, Agne. Underbart att se dig.
Ja, tack så jättemycket.
Ha det gott.
Hej.
All right, härligt. Låt oss avsluta. Vi ses imorgon, kära tittare och lyssnare. Underbart att ha er med på den här resan. Och så tack Otto. Han behåller jobbet. Det är ju fastlaget nu. De är släkt.
Med nöd och näppe.
Ja, knappt. Hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik. Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.